Välkomna till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Och jag heter Regine Liljestrand.
Och jag heter Anna Gran. Och idag har vi med oss en god gammal vän som vi har känt sedan ett antal år. Och hängt med och diskuterat allt möjligt spännande om våran utveckling och hitta hem till sig själv och sånt. Och du har ju varit med i podden en gång tidigare, det börjar bli ett tag sedan. Det är ett tag sedan och då pratade vi om yoga. Ja, vi får se vad det blir idag, men välkommen hit Camilla Ronge.
Tack så mycket.
Ja, avsnittet är ju avsnitt 19 kan vi lägga till och heter Landa i dig själv med yoga. Ja. Och det finns bara i poddversionen än så länge, men vi har faktiskt tänkt att lägga upp det på YouTube också som en ljudfil med bild då. Så det kommer också framöver om man vill lyssna på det på YouTube.
Mm.
Mm. Men idag ska vi inte prata om yoga, Camilla. Idag ska vi prata om något annat som inspirerar och hjälper oss att förstå oss själva och sånt där. Har du lust att berätta varför du vill vara med?
Jag tänkte dela med mig lite av de erfarenheterna och kunskaperna jag har fått med hjälp av astrologi.
Spännande.
Det är ju jättespännande.
Mm. Jag är ju också jätteinspirerad av astrologi och tycker det är jätteroligt. Och just att kunna diskutera det med någon så här ordentligt, det ska bli väldigt spännande. Men jag tänkte, kan inte du berätta lite om hur du fick kontakt med astrologi? Vad det var som lockade dig med det och sådär?
Oj, hur ska man göra det kort? Det börjar med att min mamma berättade att hon gick en kurs för att lära sig att ställa horoskop för drygt 30 år sedan. Och utan att jag visste att det var ett stort intresse så var det det. Så det var väl där det kickade igång kan man säga. Sen la jag det här vilande under många år för att min livssituation var... Det var inte okej att prata om astrologi för att det var bara trams. Så jag stoppade ner det i någon gammal ryggsäck någonstans och läste väl lite grann bara. Det här som man kan läsa i veckotidningar och tyckte att det var ju lite spännande. Jag har ju förstått att det vi kan ta del av och läsa i veckotidningar är ju... Jag ska inte säga att det inte är någonting som är bra, men det är inte riktigt på den nivån som jag tycker att det är intressant. För astrologi är så mycket större och man kan gå så mycket djupare om man vill lära känna sig själv och ta hjälp i sin personliga utveckling.
Mm. Ja, för ett horoskop i en veckotidning det grundar sig ofta bara på vart solen är placerad, om det är en seriös astrolog bakom där. Och det är ju bara en liten del av ett helt horoskop egentligen.
Mm. Ja, också väldigt generellt utifrån vilket stjärntecken man är. Så att kanske alla ska kunna relatera på ett eller annat sätt.
Mm. Det är ju mycket underhållning i det också såklart. Så
ja.
Det blir lite skillnad. Men hur kom du vidare nu då? Vad var det som har gjort att du har väckt intresset på senare tid?
Jag har ju alltid varit intresserad av personlig och andlig utveckling. Där jag har kommit i kontakt med olika typer av metoder eller verktyg kan man säga. Jag kan väl koppla tillbaka lite till yogan där jag faktiskt under den perioden när jag gick och utbildade mig till yogalärare fick veta att i Indien så var det lika vanligt, och det kanske det är fortfarande, men i Indien är det lika vanligt att gå till sin astrolog regelbundet som det är att gå till tandläkaren. Vilket då gjorde att ja, det där med astrologi kanske är något att titta lite mer på. Sen är det ju faktiskt så här att du också är en inspirationskälla till det här, Regine.
Vad roligt.
Mm.
Men du är inte intresserad av den indiska vediska utan den västerländska vanliga, så kallat vanliga i våran del av världen som du är nyfiken på, eller?
Jag är ju nyfiken på båda, men det är ju den vanliga här som jag så att säga har läst om och lärt om. Den vediska har jag väl tittat lite grann på, men det är ingenting som jag kan säga att jag känner till speciellt mycket.
Nej, den är ju väldigt komplex också, har jag förstått. Det är väldigt mycket att lära sig i den. Och det är helt annorlunda än den västerländska. Jag har ju också varit intresserad mest av den västerländska. Så.
Mm. Alltså den västerländska är väl komplex nog kan ju jag tycka då som kan ännu mindre. Alltså är ni er två så bara allmänt nyfiken sådär, intresserad. Mm.
Fortsätt gärna berätta, det är jättespännande att höra om din resa med astrologin, Camilla. Så
Ja, var ska jag börja? Någonstans i livet så tror jag att många kanske tappar sig själva lite grann och känner att man vill få lite mark under fötterna för att förstå varför jag upplever återupprepande mönster, beteenden, känslor. Ja, men egentligen allt som livet innehåller. Och när jag började fördjupa mig lite mer inom just astrologin så började jag ju hitta både nycklar och svar på frågor som jag hade gått och haft under ganska lång tid. Egenskaper, styrkor, svagheter som jag inte hade förstått innan. Mm. Och när jag fick kontakt och tog kontakt med astrologin och började studera det. För det här innebär ju parallellt med att studera i en bok, så innebär det ju också att vara villig att dyka lite i sig själv och på ett ärligt och uppriktigt sätt se att ja okej, det här är styrkor jag har eller svagheter jag har. Det här är kanske destruktiva beteenden eller beteenden som gynnar mig. Och få förståelse för det tack vare astrologin har ju varit och är en superresurs som kan gå tillbaka till egentligen varje dag. Jag menar, man kan titta på ett dagligt horoskop och se hur placeringar är för att få hjälp. Nu har ju jag fokuserat mer på mitt födelsehoroskop som enkelt förklarat är den grundenergi som jag är född in i det här livet och hur jag med olika placeringar med planeter faktiskt kan ta hjälp av och se att här har jag styrkor och svagheter, här kanske jag fegar ur och här har jag kanske bråttom och sen kan jag titta på det här i årlig basis med ett årshoroskop eller solar return som det kallas. För också se och förstå ännu mer vad jag har framför mig och hur jag kan jobba med det energimässigt.
Jag tycker det är bra. Jag läste en bok nyss som beskrev det här med horoskopet, våran födelsekarta och alla dess placeringar. Det är ju både stjärntecken och planeter och hus och aspekter och allt möjligt. Men det var någon som beskrev det som att det är som färger på en färgpalett. Och sen använder man de färgerna för att måla varje födelsekarta liksom. För att alla är olika och alla har olika färger. Mm. Och jag tyckte det var en bra beskrivning. Och jag vet att Erik Hesser har beskrivit det som att det är som att det är olika bokstäver i ett alfabet. Som man kan sätta ihop till massa olika ord. Eller att det är olika toner och så blir det liksom en stämma eller en sång av det. Mm. Och jag tycker det är en så fin bild för det säger att du kan ju måla det så att det blir harmoni eller så att stämman blir i harmoni. Men är du i obalans eller inte hittar rätt i din energi, då kan det ju bli missljud eller ja, obalans i det liksom. Mm. Jag tycker den bilden, de tre bilderna hjälper mig att tänka på just hur allt samverkar i ett födelsehoroskop.
Fint.
Ja. Mm. Ja, för det är ju det där också, hur mycket som vi styrs av våra placeringar och av vårt horoskop och så vidare. Och hur mycket man har fri vilja. Sånt är också alltid spännande att tänka på och kanske inte helt lätt att helt veta och förstå. Men jag tycker om att tänka på det också som att det är en grundförutsättningar. Och att det är, ja, men som väderleksrapport brukar ju Carrie Samuels prata om att det är... Ja, och sen kan man använda sig av det. Så under vissa förutsättningar kanske det är mer gynnsamt eller lämpligt att jobba för vissa saker. Och annat kanske är motigare. Men man är fortfarande fri vilja att använda det så fritt. Och det kan kännas viktigt att åtminstone tänka så oavsett hur det nu är med grad av fri vilja.
Jag gillar ju lite det som du säger där, Anna, med att man kan se det lite som en energirapport.
Ja.
För om jag tittar på en väderleksrapport och det visar på regn, då jag kan strunta i regnkläderna, men jag rustar mig bättre om jag tar regnkläderna med mig.
Ja.
En väldigt enkel liknelse, men det går faktiskt att tänka så. När jag tänker så... Om jag vet vilken slags energi som är mer framträdande eller mindre framträdande, så speglar ju det också vart jag befinner mig i mig själv. Där jag kan, energimässigt så kan jag rusta mig bättre när jag vet hur den energiväderleksrapporten ser ut under olika perioder och i olika processer. Vad jag då möter för olika processer i olika sammanhang i livet eller på livets olika teman.
Men, så du har lite glädje av astrologin i din vardag kan man säga också, i nuet om man säger. Det är inte bara den här födelsekartan som du tar hjälp av, utan du tar även hjälp av hur planeterna står idag, typ.
Ja, det gör jag ju. I den mån jag engagerar mig och tar den hjälpen, för att det är ju lite som att läsa en dagstidning eller ta del av någon slags väderleksrapport. Att ta jag del av den här energirapporten dagligen så kan jag ju se vad som är gynnsamt. Vad ska jag fokusera på idag? Vad ska jag lägga mindre fokus på för att då få skjuts av den energin som är mer framträdande? Eller om jag ska till exempel backa i något läge. Och det är ju att rusta sig själv och verkligen ta fördel av den energin som alla planeter faktiskt bombarderar oss med.
Hur tycker du att man ska börja, man ska vill lära sig det här komplexa språket som astrologin är?
Om jag delar utifrån hur det har hjälpt mig att ta fram sitt eget födelsehoroskop är ju en jättebra start, tänker jag. Och där jag har läst om de olika husen som ett horoskop eller en zodiaken som det heter är indelad i. Där varje hus representerar olika livsområden. För att sen över tid fördjupa mig i att vad varje hus representerar och vad finns det för planeter i de olika husen. Och vad representerar de olika planeterna för egenskaper, styrkor, svagheter i oss. Och även i ett större perspektiv. För att på så sätt parallellt med att titta på mig själv, låt säga att jag har utmaningar i att prata inför folk. Hur kan jag hitta det i mitt födelsehoroskop till exempel? Och hur kan jag arbeta med det för att hjälpa mig själv att komma igenom en sån utmaning? Till exempel mönster i fråga om vissa teman. När man får den förståelsen för vad husen representerar och vad de olika planeterna i de olika husen representerar, så blir den här kartan, det blir lite som att man lär sig att läsa en karta. Man förstår höga berg och djupa dalar, håller jag på att säga, men lite liknelse så. Och det gör ju också att områden i livet där jag verkligen inte har förstått varför jag återkommer till samma känsla eller ett upprepande beteende, alltså varför. Och där har jag kunnat hitta ledtrådar och nycklar i födelsehoroskopet, men även i de här årshoroskoperna. För årshoroskopet kan ju visa på vad jag ställs inför för utmaningar under kommande år, till exempel.
Jag sitter här och smygsneglar lite mot ditt horoskop och ser att du liksom jag har ganska många planeter i ett par olika hus.
Ja.
Känner du att du kan liksom se att vad de husen representerar är viktiga i ditt liv och har mycket fokus i ditt liv?
Ja, det kan jag ju göra. Om jag använder mig av mitt födelsehoroskop med den grundenergin som fanns när jag föddes, så kan jag faktiskt med det aktuella årshoroskopet se väldiga likheter i att jag har mycket planeter i mitt 11:e hus till exempel, som då representerar det sociala, gemenskap, samarbeten. Och det här är ett tema som just nu i mitt liv är väldigt aktuellt. Så att då kan man kanske också när man lär sig det här att förstå och få lite, aha, nu förstår jag varför jag har haft ett motstånd till vissa saker eller varför det har gått lätt för mig i andra situationer. Så
Så du tittar på planeterna, vart de befinner sig, vilket hus, och sen så tittar du på vilka planeter det är och vilket tecken de är i. Och så utifrån det så tolkar du liksom vilken energi du har i det här livsområdet som 11:e huset representerar.
Yes.
Spelar det någon roll hur nära de är varandra, planeterna, i ditt horoskop?
Jag förstår ju att det påverkar, för att beroende på hur nära planeterna är varandra och i gradantal och så finns det ju inom astrologin olika benämningar att planeter samverkar med varann eller att de har oppositioner, att de alltså motsättningar emot varann. Och där det då finns gynnsamma eller mindre gynnsamma aspekter, där i gynnsamma aspekter så får man en extra skjuts av planeterna när de ligger varann nära. Och är det då ett visst gradantal isär så får man istället motsättningar, att det kan vara utmanande. Och jag vill poängtera att en opposition handlar inte om någonting som är negativt. Läser man om astrologi så kan det i viss litteratur stå negativ eller positiv aspekt. Men jag skulle vilja presentera det som att du har en gynnsam aspekt eller en mindre gynnsam aspekt, där den mindre gynnsamma aspekten mer handlar om att här finns det en utmaning, här finns det någonting. Det kan faktiskt finnas ledtrådar och nycklar till att okej, när jag ser och förstår det här i mitt horoskop och förstår innebörden av huset och placeringarna, så kan jag faktiskt ta mig an en utmaning utifrån ett helt annat förhållningssätt.
Mm. En utvecklingsmöjlighet kanske?
Ja. Ja. Mm. Jag tänker också så. För att ibland kan ju gynnsamma aspekter betyda att det inte blir någon direkt energi heller, för det blir inga motsättningar. Men när två planeter är mitt emot varann och kanske får tävla lite om energin, då kan de sporra varann och så får vi liksom ut mer energi av det på något sätt, när vi lär oss att handskas med det. Men ja, har ni några oppositioner i era horoskop? Jag vet inte om du kommer ihåg ditt horoskop, Anna, om du har det i huvudet. Men har ni några sådana oppositioner där de är liksom på varsin sida av horoskopet mitt emot varann?
Du kan ju svara utifrån ditt då, Camilla.
Ja, jag har ju i mitt födelsehoroskop så har jag ju en opposition mellan Mars och Pluto. Och Mars representerar ju drivkraft framåt. Det är lite krigarenergi, och Pluto är ju då på ett sätt motsatsen, för Pluto representerar ju vårt undermedvetna. Pluto representerar förändringar som vi faktiskt kanske inte kan göra så mycket åt, utan det händer för att det ska hända. Där Mars då istället är lite mer egostyrt, att det här kan jag göra, det här vill jag göra. Och jag kan ju förstå den oppositionen när jag ser vart den är.
Men hur påverkar det dig i ditt liv? Kan du liksom se Mars och Pluto i ditt liv och hur de samverkar?
Ja, jag kan ju ta ett som för mig ett tydligt exempel, där jag för många år sedan hittade en utbildning, en massörutbildning som jag väldigt gärna ville gå. Men ursäktade det med att jag hade inte tid, jag hade inte ork, och så ville jag inte vara ifrån mina barn som då var små, för att utbildningen var då i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Och livet rullade på, och sen så något år senare så dyker det upp en utbildning på nära håll, en timmes bilfärd hemifrån. Och då var det lite som att visst, barnen var lite större, men jag kunde inte längre gömma mig bakom ursäkten eller ursäkterna. Så då sökte jag in den utbildningen. Parallellt hade jag sökt en utbildning till ett, som jag då resonerade, riktigt jobb. Som säljare, resesäljare, och varit kallad på intervju till den utbildningen, för att det var uttagning genom intervju på den utbildningen. Varpå jag och min mamma reste till Eskilstuna där den här intervjun skulle hållas. Och eftersom jag inte hade fått något besked angående massageutbildningen eller massörutbildningen, så behövde jag ju åka på den här intervjun, för jag måste ju göra det. 5 minuter ifrån lokalerna till den här utbildningen till resesäljare så blev vi påkörda utav en bil bakifrån. Ingen allvarlig grej, men jag förstod direkt att okej, nu är livet här och berättar att du kan bara släppa taget och lita på någon annan typ av process. Mm. Lite tumult, lite traumatiskt, ambulans och så vidare. Men väl hemma och landade i den händelsen, så gick det några dagar, så får jag besked om att jag hade kommit in på massörutbildningen. Mm. Och jag förstod ganska snabbt att jag behöver ha tillit till processen. Och här, vad jag vill eller vad jag ska, där kan jag se kopplingen med Mars och Pluto som ett exempel.
Mm.
Mm.
Har du några andra positioner i ditt horoskop som du vill berätta om eller som du har lärt dig av eller som är lite roligt för oss att få höra om?
Ja, mitt soltecken är vädur. Jag är alltså född i vädurens tecken och väduren representerar ju då Mars styr väduren, så det är mycket drivkrafter, mycket eld, mycket framåtanda, vill mycket, kan själv, lite så förenklat. Och full fart framåt skulle man kunna säga. Månen representerar våra känslor bland annat. Och jag har oxen i månen, eller månen i oxens tecken. Och oxen representerar ju den här lugna, trygga, alltså bilden utav Ferdinand som sitter under korkeken och bekymrar sig inte för någonting. Mm. Utan njuter utav livet, njuter utav blommorna och struntar i de här som har så bråttom. Och det här blir ju lite granna motpoler på ett sätt. Även om väduren och oxen ligger bredvid varann i zodiaken så är det ganska paradoxt. För att i det här och placeringen i mitt horoskop så blir oxen den som bromsar väduren. Och innan jag förstod det så har ju min vädursenergi blivit frustrerad, tyckt att livet är tråkigt, tyckt att varför får jag inte som jag vill, lite grann. Men med då oxen som är med och bromsar lite så har jag idag förstått att när livet går för fort eller om det går fort så kan jag alltid lita på att oxen är där och sakta ner lite.
Mm. Start och broms lite grann.
Ja.
Men är det inte så för dig också, Anna? Man tittar på sol och
måne. Det är lite liknande. Jag har ju också min måne i ett jordtecken, fast i stenbocken. Och är också vädur i solen, så att säga. Så ja, jag kan ju känna igen att det finns motsättningar mellan att bara köra på och i mitt fall kanske strukturera först och sådär. Och ha en plan och inte bara köra. Och att det också kan finnas en sån dragkamp igen. Ja, men bara göra och att nej, det ska vara ordning och reda och struktur. Vi måste ha en plan och sådär. Mm.
Jag tänker att många som tänker att astrologi bara handlar om soltecknet tänker att nej, men jag känner ju inte alls igen mig i mitt soltecken så att astrologi är inget för mig. Men då tänker jag just här nu när vi diskuterar det här att bara två positioner, sol och måne, kan vara så olika. Så man kan ju aldrig säga att astrologi är inget för mig för att jag känner inte igen mig i soltecknet. Sen tror jag att de flesta känner igen vissa drag i sitt soltecken, det tror jag. Men det är det här som fascinerar så med astrologi, tycker jag. Att man kan hitta de här motsättningarna som samtidigt behövs för att vi inte ska bli helt snea i våran energi liksom. Mm. Om ni bara hade haft den här vädursenergin och jag vet att era ascendenter också är snabba och vill att det ska hända grejer, då blir det ju liksom, har man ju inget ankar i livet, men ni har ju era månar som ankar egentligen, kan man säga.
Ja, de behövs nog. Det känner jag ju i alla fall, att jag är nog tacksam för min stenboxmåne i alla fall. Många gånger. Så det blir någon ordning på någonting någonsin.
Men känner du igen dig i ditt horoskop, Camilla, om vi återgår till ditt horoskop där då, när du tittar på det och ser positionerna och placeringarna så här, kan du tänka så här att du känner igen dig i den bilden?
Ja, men absolut. Och i synnerhet eftersom jag är och har varit villig att ställa mig de obekväma frågorna och titta kritiskt på beteenden och mönster, styrkor och svagheter och faktiskt omfamna dem för vad det visar i horoskopet. För det är så lätt att, ja men lite allmänt i livet så är det så lätt att lägga vissa egenskaper bakom sig. För man kanske skäms, man kanske inte vill kännas vid dem. Men om vi faktiskt omfamnar dem så blir det ju en resurs för oss istället. Där vill jag koppla in just det här med placeringar. För ascendenten är ju, det är ju också en viktig aspekt i vårat horoskop, för att våran ascendent är ju, den representerar ju det vi ger ut i världen, hur andra uppfattar oss, men också hur vi manifesterar våran solenergi. Och det kan ju också vara intressant att känna till och veta, och för egen del, för innan jag började att titta på de aspekterna och läsa om vart jag då har min ascendent som jag har i tvillingarnas tecken, så så hängde jag ju, jag hängde lite i vädursenergin och vädurens egenskaper, styrkor, svagheter och så vidare. Men att också då lägga till ascendenten och få den djupare förståelsen att det är ju via ascendenten som jag kanaliserar vädursenergin. Och då blir förståelsen ytterligare djupare, för att tvillingen representerar ju ett lufttecken som representerar tankar, bland annat kommunikation. Och jag har alltid varit väldigt snabb i tanken. Jag pratar fort ibland. Och andra egenskaper som också tvillingarna representerar. När jag lägger ihop det här så får jag ju en helt annan och mycket djupare förståelse för dels horoskopet och den energin horoskopet visar på. Men också hur jag med den kraften jag har ifrån vädursenergin med kommunikationsförmågan i tvillingarnas energi också kan få ut den här, och hur jag kan få ut den. Och där är ju oxen, alltså månen, känslorna, att vara där och ja, men att känna efter och inte bara köra full fart framåt, utan stanna upp, känna efter. Kanske ska jag säga på ett annorlunda sätt för att få ut det som ska komma ut. Och det här i det lilla och det stora, såklart. Mm.
Du då, Anna, vad har du för ascendent
om du vill? Ja, den har ju faktiskt i lejonet. Mm. Och jag har ju, det var det första jag kom i kontakt med också, att veta om att jag har solen i väduren och ascendenten i lejonet. Och jag tyckte ju inte att jag kände igen mig där. Jag kände inte igen liksom att, för det låter det som att man verkligen vill kliva ut och vara ledare och synas och höras och... Det tycker jag ju inte riktigt att jag är. Men då kommer det ju in sådana här fler aspekter då. Som att man till exempel har den här stränga styraren Saturnus. Som tyglar mitt lejon ganska hårt. Och att min Mars då som styr väduren ligger och drunknar i fiskarna lite grann. Och sådär. Alltså sådana saker kan ju också påverka.
Ja, för Saturnus är ditt första hus. Och det kallar man ju det huset där ascendenten börjar då. Eller hur är det så, Anna?
Ja, så att det är många aspekter som spelar in, så det är komplext. Så att det är ju så, att det är ju inte så enkelt som att det bara att man har solen i ett tecken och då är man si och så. Utan det är så, det är som gör det så spännande, det här.
Det är ju samverkan.
Ja, och alla kartor är så olika. Alltså jag har tittat på ganska många horoskopkartor. Och jag kan säga, eller födelsekartor. Och jag kan säga att jag har fortfarande inte hittat några som är särskilt lika. Det är så mycket som skiljer. Och det är så fascinerande. Jag har fortfarande aldrig träffat någon som har samma positioner som mig. Ascendent, sol och måne till exempel. Och jag kan ju berätta mina. Ni har ju fått berätta mer. Jag har ju min sol i kräftan och min måne i lejonet. Och där kan man ju också se direkt några motsättningar. Och sen så har jag min ascendent i vågen. Och jag har inte sett någon annan som har de placeringarna. Har du, som Camilla som kanske har tittat lite mer på horoskop, har du träffat någon som har samma som du? Av de stora tre, de som vi pratar om?
Nej. Inte som jag kan komma på så här direkt. Nej.
Och det är ju fascinerande att det är så komplext, alltså att det är så stort.
Ja, och sen jag tänker på lite, eftersom Anna och jag, vi har alltså soltecken, väduren båda två. Man känner ju igen alltså många egenskaper när man träffar någon som är född i samma soltecken. Jag har en god vän som också har de här stora tre i tvillingarna, oxen och väduren, fast lite omkastat än vad jag har. Och vi skrattar ganska mycket för att vi kan känna igen oss i så otroligt mycket likheter. Men också just för att placeringarna är annorlunda, så har vi så otroligt mycket vi kan lära varandra utifrån de placeringarna också. Så att det är verkligen, tycker jag, ett fantastiskt verktyg om man vill och vågar lära sig mer om sig själv. Mm. För också det här med placeringar, när planeter ligger väldigt nära varann i samma hus, så samverkar de ju, som vi pratade lite om tidigare, eller att det är motsättningar. Och det här är ju också någonting som spelar in när man då är född, om man är född i samma soltecken till exempel, eller om man har liknande placeringar, beroende på gradantalerna mellan planeterna i de olika husen. Det är också det som gör att vi blir så unika som vi är. Att vi kan verkligen inte vara kopior av varandra, utan vi är verkligen unika. Och att vår energi är unik i sig, och hur vi kan dela med oss och lära oss både om oss själva och varandra.
Mm.
Så jag ser så många, alltså det blir så många olika facetter i att ta hjälp av ett horoskop eller att ta hjälp av astrologi.
Mm. Brukar du vara nyfiken på andra människors horoskop också när du träffar nya människor, eller brukar du fråga om du får kolla deras placeringar, eller hur gör du?
Ja, nej, kanske inte direkt, utan det är nog mer att efter en stund så kan jag nog ibland spontant bara fråga om personen är född i ett tecken där jag får en känsla för ett tecken.
Mm.
Ibland så är det korrekt och ibland inte, men det här är ju också, har jag förstått, hur kanaliserar personen sin solenergi genom sin ascendent exempelvis.
Ja, för ibland kan man ju kanske känna in att det är ascendenten. För ascendenten är ju det första man möter på något sätt. Det är ju lite det sociala, den sociala rollen man har. Eller ja, det första man ser hos en ny person. Mm. Så ibland så kan man ju känna in ascendenten kanske istället för soltecknet också. Och det är ju svårt att veta. För att få fram den måste man ju ha exakt födelsetid och plats och allting. Det kan man ju inte bara veta på vilket datum man är född. Jag har faktiskt en kompis som hela livet trodde att hon var våg i soltecken. Mm. Och så gick hon till en astrolog och då var hon i brytpunkten, så hon är skorpion.
Jaha. Det förändrade det hennes självbild då, eller?
Nej, jag tror hon förstod att hon var, alltså det kändes nog rätt för henne. Att det kändes som det var mer naturligt att tänka att hon var det.
Ja.
Så de här minuterna är ganska viktiga åt olika håll.
Ja, intressant.
Men du Camilla, berätta mer om astrologi. Vad tycker du att de som är nyfikna på astrologi och vill veta mer och sådär, de ska börja med sitt födelsehoroskop och börja titta på placeringar. Har du något mer tips hur de ska gå vidare?
Ja, jag får ju använda mig själv och min egen erfarenhet igen då. När man vill få det här begripligt, att titta på vart har man planetplaceringar i vilka hus för att hitta på vilka livsområden i livet är så att säga aktiverade. Livet innehåller ju alla livsområden. Alltså vi har skola, vi har jobb, vi har familj, vi har det sociala, vi har ekonomi, vi har hälsa, alltså livet. Men en del människor kanske brottas med vissa aspekter. Någon kanske brottas med hälsa i någon aspekt. Någon kanske brottas med relationer, någon kanske brottas med sociala sammanhang, arbete, karriär. Och vet man då vart, i vilka hus de olika planeterna finns, så kan man ju hitta ledtrådar i varför man då kanske brottas med vissa saker, varför man har lätt för andra saker. Och ja.
Mm.
Husen känns centrala för dig när du tittar på ett horoskop. Är det det som du liksom tänker först när du tittar? Eller hur gör du när du tittar på ett horoskop?
Jag tittar ju på helheten givetvis. Sen beror det ju lite på om jag då ska ställa ett, eller tolka ett horoskop till någon. Så det finns ju så många olika sätt att tolka det på. Hur mycket eller hur djupt vill man grotta in sig? Mm. Och husplaceringen absolut, eller planeterna i de olika husen, vad är det som känns framträdande, vart finns det, alltså vilka aspekter finns, är det gynnsamma aspekter, är det oppositioner eller konjunktioner, där konjunktioner är de här där planeterna samarbetar med varandra, eller oppositioner där det finns, ja men lite olika, det drar lite olika. Man kanske vill ha ett tema, man kanske vill lära känna varför är min karriär som den är, varför har det varit så här? Jag blir aldrig nöjd, jag kommer inte dit jag vill eller dit jag ska. Och så, ja, men man söker hela tiden efter det perfekta jobbet. Och då har man sannolikt någonting i det huset som representerar karriär. Och när man tittar då vilka planeter som finns där och hur de är placerade, så kan man hitta de här nycklarna och ledtrådarna. Eller relationer.
Mm. Finns det några hus som du tycker är lite svårare att tolka? Jag har några. Jag har två stycken som jag tycker är lite luddiga. Är det några som du tycker är lite svajiga, sådär, svårare?
Nej, jag har nog aldrig funderat på det faktiskt.
Nej. Jag tycker 12, hus 12 och hus 8 är lite luriga. Ja. Nu ska vi inte gå in på detaljer här. Men det är ju så att jag tror att alla när man börjar med astrologi och ska lära sig de här olika planetetecken och de olika husplaceringarna, att det blir så här, vissa områden blir lite svårare för en att greppa. Eller så tycker jag i alla fall.
Alltså, 12:e huset, det ser ju jag lite grann som att det är där vi knyter ihop säcken lite grann. Här kan vi hitta läkning till exempel. För det är också sista huset i zodiaken, så att det är som att här kan vi göra någon slags revision av livet eller av ett årshoroskop, om det är ett årshoroskop. För jag tittar på att här kan jag läka vissa situationer, vissa...
Är det lite som en sammanfattning, tänker
ja,
du?
Ja, lite så. Mm. Mm. Och givetvis, ja, beroende på vilka planeter som befinner sig i det huset, så tolkar man det ju lite på olika sätt. Det är ju nu som det börjar bli, tyckte jag, och till viss del kan tycka fortfarande, när man ska lägga ihop husen med planeternas betydelse och hur de då samverkar eller inte samverkar med varann, så kan man ju ta... Jag tar mig själv som ett exempel. 12:e huset. Mm. Nu har jag inte jättekoll på 12:e huset just för i år. Men jag skulle kunna tänka mig utifrån, om jag använder mitt eget liv, att det är en slags knyta ihop säcken, sammanfattning av de här sista åren, eller ganska många år faktiskt, där jag hittar läkning. Där jag hittar läkning i känslomässiga sår till exempel, som har varit och är aktuella. Eller i situationer, de här olika livstemana. Att det blir någon slags läkningsprocess som äger rum och att man kan då se det här i 12:e huset.
Mm. Ja, det var bra förklarat tycker jag. Mm. Men som sagt, det är väldigt komplext och det finns ju vissa områden som blir lite så här snurriga kanske för en. För att det är så mycket som ska sättas ihop i en tolkning. Och då är det så värdefullt att få andras bild av olika aspekter eller delar i ett horoskop. Mm. Och jag kan sakna lite, jag tycker att det finns lite dåligt med sådana arenor där man kan prata om sådana här saker när man är nyfiken på till exempel astrologi. Det är inte, jag upplever inte att det är jättemånga omkring en som håller på med det egentligen.
Nej.
Vad är din bild av det?
Nej, men jag kan känna igen det och ska jag hitta en anledning till varför. För det är ju ett komplext system, alltså det är ju ett matematiskt system som egentligen allt är uppbyggt på. Jag tror att det kanske skrämmer många. Jag vet att under min resa så skrämde ju astrologi mig lite grann under en period, just för att det är så mycket matematiskt. Idag behöver man ju inte räkna i huvudet på samma sätt som förr när man tog fram ett horoskop. Jag vet att min mamma, när hon visade mig och gick sin kurs, så visade hon x antal böcker, tjocka som biblar med siffror och kombinationer av de mest grekiska varianterna. Jag förstod verkligen ingenting. Jag tror att det då så skrämde mig det lite grann, för att jag intresset slocknade lite, för att det vart en utmaning för mig. Men det här kan jag också se att det återspeglas i mitt horoskop, varför det var så.
Ja. Mm. Och vad är det för placering som visar det här då?
Ja, men det är ju jag tittar ju lite på Mars och Pluto, att det finns någonting som jag vill, det finns en drivkraft, ett intresse, ett jag kan. Och så Pluto som, alltså det här undermedvetna, det jag inte har sett och förstått innan. Att det är de motsättningarna, men sen så är det ju också det här, alltså månen finns ju där och är med hela tiden som en guide i att känna in, att landa och inte ha för bråttom för att det ska bli bra. Mm.
Jag tänker ju också på att vi hade månträffar ett tag. Det var ju en väldigt bra ingång för mig att lära mig mer och förstå mer om mitt horoskop. För då hade vi ju, ja, var det en gång i månaden ungefär.
Jag tror det var två gånger i månaden.
Ja, både nymåne och fullmåne. Så man då liksom tog sig lite tid att fundera över vart står solen och i vilket av mina hus står solen och i vilket av mina hus står månen och vad aktiveras och påverkas då. Och så kan man ju då tänka att vid nymånen så har man hjälp att liksom öka energin till någonting och att vid fullmånen att det fullbordas så att man kanske då säger farväl till sånt som är redo att avta i ens liv och så vidare. Men att det gav att man hela tiden hade den här kontinuiteten under en period av att titta på de här bitarna gjorde ju att över tid att man ökade sin förståelse, tycker jag, för ja. Astrologi och, ja, och sig själv i förhållande till det.
Ja, jag tänker just på det där som du nämnde där, Camilla, om att det var så krångligt att räkna ut saker och ting förr. Men att nu har vi ju, det finns ju jättemånga online-sidor där man kan gå och få sitt födelshoroskop och ett horoskop för nuet och för horoskop för nymåne och fullmåne och allt vad man vill. Så det är ju mycket mer tillgängligt idag.
Visst.
Men det känns som att många avfärdar det lite för lätt. Det skulle vara roligt att kunna göra astrologi lite mer poppis igen, för jag tror att många skulle kunna ha väldigt stor nytta av det. Som en, jag tänker som tarotkorten är ju, det blir ju bilder som kan hjälpa en att förstå sig själv, för man använder intuition för att se i bilden någonting som jag behöver se just nu och förstå. Men det är ju samma med ett horoskop, en födelsekarta är ju som en bild med massa olika positioner som har olika energier och placerade på olika sätt, som man liksom kan använda som en djuplodande förståelse av sig själv. Och man ser ju nya dimensioner i sitt horoskop hela tiden. Jag har studerat mitt horoskop sedan 2010 och jag hittar fortfarande saker som jag tänker så här, men vad betyder det där egentligen? Eller hur kan det där förklara hur jag upplever i olika situationer? Alltså man ser nya saker hela tiden och förstår mer saker hela tiden. Mm. Och jag tycker att det är ett jättebra sätt att fördjupa kunskapen om sig själv. Men jag vet inte hur man ska nå ut med det riktigt.
Mm. Det handlar nog om att vara redo att just titta på sig själv och att vara intresserad av att öppna för att livet är mer än en 3D-världen, så att säga, tror jag. Det är ju de man kan nå ut till, möjligtvis, tänker jag. För att i 3D-programmeringen så är ju det här bara flum och inte på riktigt och inget man ska bry sig om. Nej. Tror jag, fortfarande, är min bild.
Ja, och det är ju en väldigt gammal kunskap och en gammal vetenskap, och många har ju avfärdat det bara för att ja, de vet för lite om det egentligen, tror jag. Så det är nog kunskapsbrist i många, många delar, men samtidigt så får man ju erkänna att det handlar ju om lite tro också.
Ja.
Att man ska tro på verktyget, man ska tro på astrologi. Eller vad tänker ni?
Jo, men jag kan ju känna igen att tankar jag har haft ligger ju nära det som ni båda pratar om, att det kanske fortfarande till viss del anses som flummigt, men att det handlar ju först om, och så är det ju med allt, det handlar ju om okunskap om någonting, och om man inte vågar eller vill eller är intresserad av att närma sig det, så gör man ju inte det, såklart. Så det kanske handlar om att på ett neutralt och jordnära sätt ändå förmedla möjligheten med astrologi och ett horoskop. För om man skalar ner det till termer som livet, som energi, som universum, då kan ju det låta stort och sådär, oj, nu vart det mycket på en gång.
Mm.
Men alltså, livet är ju ganska enkelt om vi skalar ner det till att livet är livet. Det sköter sig självt lite grann. Det är våran hjärna som ställer till det för oss ibland. Universum, alla känner till, vi har ett himlavalv med sol, måne, planeter. Vi vet alla att månen påverkar vattnets ebb och flod. Vi består av, vad är det, 80-någonting procent vatten, så varför skulle vi inte påverkas av månens positioner? Och kan man närma sig det som en start? Och kanske faktiskt, ja, men jag har nog lite svårt att sova när det är fullmåne, eller jag kanske känner lite annorlunda. Då kan man ju också, när man börjar nosa lite och intressera sig för och utforska, att ja, men nu har Pluto en specifik position. Då förstår jag att jag går igenom kanske en tuff process. Jag kanske inte förstår exakt vad den handlar om, men jag kan känna en energi. För allting, alltså ändå är dålig, jag ska inte klassificera det som bra eller dålig, men en vanlig liknelse med energi, vi har energi i våra väggar. Det är därför vi kan sätta på tvn, vi kan tända våra lampor, vi kan använda våra datorer och vad det nu är. Men vi ser den inte, men den finns där i väggen. Plockar vi ut det i ett större perspektiv, så allting har ju energi. Så eftersom vi har energi och förmedlar den till varann, växter, skogen, djuren, alltså allt levande har ju en energi som vi tar emot ifrån och som vi också ger till. För mig är det då väldigt nära och inte konstigt att förstå och ta till mig att det är klart att planeterna där ute, stjärnorna där ute, det är klart att de också alstrar någonting till oss. Jag menar, tänk bara på solen som lyser. Det spelar ingen roll vart vi befinner oss i världen. Vi ser på samma sol, vi tittar på samma måne, oavsett vart vi befinner oss. Mm. Så kan man börja tänka och närma sig och tänka i sådana tankar eller vad jag ska kalla det för, då tror jag också att för den som är lite nyfiken, som är lite intresserad, så kanske man kan våga närma sig, ja, fast de där planeterna kanske faktiskt påverkar oss. Mm. Jag kan ta ett exempel. Merkurius är en liten planet. Den är snabb. Den styr tvillingarnas tecken för övrigt. Är man lite nyfiken och har varit inne lite inom astrologin, så kan man kanske känna igen Merkurius retrograd. När en planet är retrograd så betyder det att den backar. Och när just Merkurius är i retrograd och backar, så brukar det manifestera sig i den här fysiska världen som att all teknik krånglar. Det blir förseningar när man ska flyga någonstans, när man ska åka kommunal. Alltså olika kommunikativa medel, bussar, tåg, flyg, oavsett. Allt tekniskt krånglar, för det har med kommunikation att göra. Som ett exempel.
Mm. Ja, nej, men man kan ju säga också att den backar ju inte. Det ser ut som den backar från jordens perspektiv. Det kan vi ju klargöra lite. Bara, ja. Mm. Men visst, och det är ju det här som är så intressant. Att när man börjar studera astrologi så tänker man att det bara är vissa grejer. Men så dyker det upp nya saker hela tiden. Som det här med retrograd till exempel. Mm. Det ser man ju som ett litet R bredvid en planet man har i sitt födelsehoroskop. Och då betyder det ju det som du säger, att det brukar, ja, med Merkurius just det, blir det ju lite, kan det bli krångligt och det kan bli missförstånd i relationer och kommunikation och sådär också. Men alla planeter har ju olika, alltså som när man säger med en tarotkort att om de är vända upp och ner så betyder de något annat. Det är ju lite så med planeter också, när de är retrograd då får de lite annan energi. Så det där är ju jätteintressant också. Mm. Allting blir bara mer och mer komplext ju mer man tränger ner i det här ämnet. Men jag tänkte också koppla till det du sa om det här, att om man känner sig som väldigt avskild från allt i sin värld, om man känner sig som man är en ensam individ som är avskild från allt och alla, då tror jag astrologin är svårare att ta till sig, för då kan man inte se hur kan stjärnhimlen vara relevant för mig och mitt liv. Men om man tänker att jag är en del av den stora helheten och just nu manifesterar sig min del av helheten som Regine, men jag är ändå jag är en droppe i havet liksom, jag är en del av helheten. Då tror jag det kan vara lättare att koppla till att planeter och solen och stjärnbilder har relevans för mig i mitt liv, för att jag är en del av det också.
Ja, jo, alltså jag tänker ju, om jag skalar ner det till livet, alltså en del av livet, så kan ju jag fortsätta och ställa frågan att, ja men vad är liv? Vad är meningen med livet? Vi är alla en del av det. Och det skulle man nästan kunna ha ett eget avsnitt om, för att för mig så har livet en väldigt annorlunda betydelse idag mot om jag jämför med, ja men kanske bara 20 år sedan, kanske till och med 10 år sedan, just för att jag har varit villig att utforska mig själv. Och det kan ju, då kan ju någon undra, men varför har livet fått en annan innebörd för att du är intresserad av din personliga utveckling? Och det är lite svårt att förklara. Men för mig så är det så, har varit så, att ju mer jag lär mig om livet och om hur jag är en del utav det här stora, så har livet fått en helt annan innebörd. Vart det lättare att förstå kanske? Jag vet inte.
Ja, jag tänker, ligger det någon tanke om syfte och meningsfullhet i det också då? Eller är det bara en känsla av att man är en del av det stora hela? Eller hur?
Nej, men det ligger ju såklart en del i det också, som du säger, Regine. För att när man, om det är någon som känner igen sig, att kanske känna sig lite i diket och fundera på, men vad är det jag ska göra i livet? Alltså, vad vill jag jobba med? Vad ska jag jobba med? Varför uppstår det såna här situationer och när ska jag hitta rätt? Så för mig har det i alla fall varit så att det har ju bidragit till att vara i diket, att ha svårt att navigera, har ju bidragit till att lättare kunna navigera, bland annat då med hjälp av astrologin, och att också få den här förståelsen och faktiskt också kunskapen om att, ja, men jag är en del av livet just här och nu i den här formen som Camilla.
Tror du att man kan se i sin födelsekarta vad man är här för att göra? Om man nu tror, man tror att man är här med ett syfte liksom. Tror du att det syns i födelsekartan?
Jag är övertygad om.
Hur tror du man kan hitta där?
Så långt har jag inte kommit än.
Nej, jag tycker det är fascinerande också. Men det är ju inte säkert så här att man kan säga, ja, det är en placering där och då, och den planeten säger sig och så. Utan det här måste ju också vara någonting, en känsla man får för en karta, eller hur?
Ja, och jag tror att när man tillsammans då med husplaceringar, förståelse för vad planeterna representerar, hur de är placerade i förhållande till varann, så tror jag att man kanske inte får snickare eller kassörska eller inte vet jag, men man får liksom inte en etikett på det här yrket ska du satsa på eller göra, utan man får indikationer om att inom det här området så besitter man då extra styrkor eller att man har större utmaningar för att nå fram och ta sig igenom. Och där är det ju också så här att det finns ju en del kloka uttryck som att när det blåser som raken lyfter till exempel. Att det är motstånd som man växer, eller genom motstånd man växer. Nyligen så fick jag utav en god vän det när du känner den största glädjen och alltså den linjära tiden bara försvinner parallellt med den största rädslan. Där har man hittat nyckeln till vad det är man ska göra. Om det är så eller inte låter jag vara osagt. Men jag är övertygad om, utifrån egen erfarenhet, att med hjälp av vår födelsekarta, vårt födelsehoroskop, så kan vi hitta nycklar för att vi ska närma oss det. Mm. Om vi är villiga att jobba med det, såklart.
Mm.
För om jag liknar det lite med att jag ska göra en fjällresa. Jag har aldrig varit i fjällen, jag vill bara dit. Jag har fått bilder på så här kan det se ut. Jag får en karta och jag har lite kunskap om hur man läser en karta. Jag vet hur man ser att det är ett berg, hur det är ett vattendrag, hur det är sumpmark och så vidare. Och så ger jag mig iväg till det här geografiska stället och så ska jag då använda kartan jag har fått för att ta mig fram och igenom. Är jag villig att ta mig fram och igenom sumpmark, bestiga berg, halka ner i dalar, så tar jag mig till slut kanske till den där bergstoppen som jag egentligen kanske inte visste att jag ville till.
Mm.
En liknelse med astrologi och ett horoskop.
Ja, jag tror ju också att det handlar om inre processer och energier väldigt mycket mer än... Alltså det inre manifesteras ju på olika sätt i det yttre, men att det, som du säger, inte handlar om att vara snickare eller frisör eller vad det nu är rent konkret så, utan det handlar mer om någonting som man är här för att lära, växa, utveckla, läka och kanske förmedla till andra och få till sig av och så vidare. Och att det är sånt som jag framförallt kan se att man kan se tendenser till i horoskop. Att det kanske handlar om hur man relaterar till andra människor eller hur man tar hand om sin hälsa. Eller att det är mycket fokus på familj eller karriär eller att kommunicera eller vad det nu kan vara. Och sen kan ju det rent konkret ta sig väldigt många olika slags uttryck.
Precis. Jättebra. Jättebra. För det är ju verkligen det det handlar om. Och där kopplar jag lite till det vi sa i början, att man kanske har läst ett horoskop i en veckotidning och så står det att åh, du kan vinna pengar eller någonting liknande. Det är liksom inte det yttre det handlar om, utan det handlar ju hela tiden om resan inåt och vad man hittar där för att med hjälp av det då, som du säger, kanalisera ut det här. Har man lätt för att kommunicera till exempel, ja, men då kanske man ska använda den styrkan och kommunicera ut någonting som man kanske också då hittar på den här vägen. För att jag har lätt för att prata, jag kan prata ofta länge och mycket, men vad är det jag ska prata om? Vad är det jag ska förmedla? Som ett exempel. Eller om det är någon svaghet man har. Att ja, men om jag får reda på, om jag förstår att det här är någonting som är utmanande för mig. Om jag kan hitta en förståelse för det, så kan jag ju också preppa mig själv. Jag kan skapa förutsättningar och hjälpa mig själv till att ta mig igenom det här, för att sen då kanske kommunicera ut det, kanalisera ut det på ett sätt som man är ämnad för och som känns, ja, men nu har jag hittat det. Sen eller relationer. Att varför blir det, varför återuppstår samma mönster eller beteenden till exempel i relationer med människor? Att titta på sig själv, okej, vem blir jag tillsammans med andra i en grupp? I en liten grupp, i en stor grupp. Vem blir jag tillsammans med en annan människa? Och kan jag hitta det här i mitt horoskop och skapa en förståelse om att, ja, men det kan ha med placeringar att göra, att man kanske tar en ledande roll, man kanske tar en underlägsen roll, man kanske tar en medberoende roll. Men oavsett vilken roll så kan man hitta nycklar i sin horoskop för att utveckla, förändra, göra rätt kanske inte rätt att säga, men att hittar man nycklarna så kan man låsa upp där det har varit lite stängt och tilltäppt.
Och jag tänker också att horoskopet kan hjälpa oss att se om vi har tendenser eller gör saker i vårt liv som är helt fel för oss, för att vi kanske har blivit pushade utifrån att föräldrar eller andra har tyckt att vi ska bli något eller göra något eller ägna oss åt någonting. Och så känns det fel, men man ändå följer med för att andra tycker det. Då kanske man har starka placeringar i sjunde huset som gör att man är relationsbaserad och man tycker att det är viktigt att andra är med på spåret och att man gör tillsammans med andra. Och då kanske man inte vågar lyssna på energi som säger att man ska göra något helt annat mot vad gruppen tycker. Alltså man kan förstå så mycket i sig själv genom att titta på placeringar. Och kanske att man också kan börja acceptera sig själv som man är. Om man inte har massor med ledarenergi i sig, men även har hamnat i en chefsposition för att man har liksom, man har gjort som andra har tyckt hela sitt liv. Förstår ni vad jag menar?
Jajamän, jag förstår.
Och så upplever man att jag vill ju inte vara chef. Jag trivs inte som chef. Jag kommer inte till min rätta i det här. Men man vågar inte säga något för att man är medgörlig, om man säger. Eller någon annan orsak. Och jag tänker att ett horoskop kan tydliggöra såna här tendenser när vi går emot oss själva och när vi går emot våran energi. Sen är det ju inte så att horoskopet är en dom, eller så här. Det är alltid såklart det där med vårat centrum och det som känns rätt i oss. Även om horoskopet säger att jag ska vara en social, glad människa som tycker om det ena med det andra. Och så känner jag att jag är inte det. Ja, men då behöver man ju inte vara det.
Nej.
Ett dåligt exempel, men ni förstår vad jag menar. Det är ju, vi kommer tillbaka till det här med sjunde sinnet, med centrering, med att känna in sig själv. För jag tror också att på något sätt så tror jag vi är här för att utmanas av våra horoskop också och acceptera oss själva som de vi är och känna att vi kan börja flyta med energierna i horoskopet istället för att de blir vårt motstånd. Och när vi har lärt oss att lösa vårt horoskops energigåta, då tror jag inte att det kommer vara i vägen för oss. Och det är så jag tolkar Pauline Turner när hon pratar om ett 13:e stjärntecken. Att det är då man är i harmoni med alla energier ifrån alla stjärntecken. Mm. Någonstans så tror jag att det är dit vi är på väg allihopa ändå.
Precis, att man inte så mycket styrs av vilket tecken eller vilket eller vilka tecken man föds in i, utan att man kan använda sig av styrkorna i alla 12. Det är 13:e, att man utgår ifrån sitt centrum och använder sig av de olika energierna.
Ja. Ja, och att man hittar att när man då lär sig och förstår astrologin och hur man kan använda den. För det är ju en dynamik, alltså ingenting är ju statiskt förutom förändringen, och eftersom planeterna flyttar på sig hela tiden med, alltså i olika hastighet, att omfamna dynamiken i det här, att ibland så känns det lättare, ibland så känns det trögt.
Mm.
Och att bara, okej, nu är det så här, och hur kan jag använda den dynamiken för att komma framåt när jag behöver framåt? Eller backa, eller stå still och vänta in.
Mm.
Så blir det ju en enorm resurs att kunna rusta sig för. Ja, men lite som vi sa, att det är som en energirapport. Man, ska det bli fint väder, packa badväskan och sticka ut och sola och bada, om man nu tycker om det.
Mm.
Ska det bli regn och storm, ja, men då rustar man sig för det vädret. För att navigera med de bästa förutsättningarna man har där och då.
Mm. Ett bra exempel på det här, hur man kan lära sig och handskas med energin allt eftersom. Det är ju det här, man brukar prata om Saturnus ju. Som du sa, Anna, förut, den stora läromästaren. Den här som håller oss på mattan. Jag tänker på honom som en lärare från förr, vet ni. Som vi skulle lära oss grejer, om vi inte kunde det. Då fick vi rapp på fingrarna liksom.
Mm.
Men ju mer man lär sig och handskas med Saturnus energi och den här strukturen och ordning och reda som Saturnus också har. Ju mer man blir vän med Saturnus genom livet, desto lättare är det att handskas med Saturnus energi. Så man brukar ju säga att vi har något som heter Saturnus återkomsten runt 29-30 års åldern. Och vi brukar ju prata om 30-årskrisen. Och den första Saturnus-återkomsten är väldigt tuff för de flesta. För då får man liksom möta utmaningar om struktur och ordning och låsningar, fyrkantighet, lagar och ja, allt det där. Och sen så nästa gång vi har Saturnus-återkomsten, då är vi mellan 58 och 60 någonstans. Då är det inte alls så tufft, för då har vi lärt oss att handskas med den här energin under livet vi har levt. Och jag tänker att det är så egentligen med alla energipositioner överhuvudtaget, men om vi pratar nu om horoskop då. Att vi lär oss ju att handskas med de olika energierna under livet. Så det kan ju vara så här att väderleksrapporten säger så här, det kommer bli regn idag, men jag känner så här, det är helt okej. Jag tycker om regn. Jag kan gå ut utan min regnkappa idag, för jag tycker om när det regnar på mig.
Mm. Ja, och att man kan använda sig av alla de här aspekterna på konstruktiva sätt. Så man kan ju tycka att regler och struktur, vad tråkigt, det bara begränsar mig. Och så kan man brottas med det. Eller så kan man använda sig av det där det är hjälpsamt för att nå det man vill nå genom att strukturera upp saker.
Mm. Alltså det finns så mycket utvecklingspotential och att man liksom lär sig att leva sitt horoskop på ett sätt som är meningsfullt och utvecklande och till hjälp för både sig själv och andra.
Mm.
Det tänker jag är som ett litet syfte för mig i alla fall.
Mm, absolut.
Ja, jag tänkte om vi skulle avrunda lite, men en fråga till dig, Camilla, då är, de här som är nyfikna på astrologi nu och som kanske känner att de är inspirerade av det du har berättat, hur tycker du att de ska gå vidare för att ta nästa steg? Alltså, vad ska man göra för att komma vidare i sin astrologiska strävan, tycker du?
Ja, alltså, leta upp en bok och läs lite. Leta upp en astrolog och få ditt horoskop. Eller googla. Det går att få sina horoskop, som du sa, Regine. Man kan Man kan knappa in sina födelseuppgifter och så får man ett horoskop. Sen så kanske man behöver ha hjälp att tolka det såklart. Mm. Kontakta någon som man tror skulle kunna bistå med att börja och få hjälp att tolka sitt horoskop. För att få fram sitt horoskop är väldigt enkelt idag om man googlar och knappar in sina siffror. Och det är egentligen därifrån sen att få hjälp att tolka det.
Mm. Jag kan ju tipsa om att jag har faktiskt gjort en instruktionsvideo om hur man hittar sitt födelsehoroskop på astro.com. Nu gör jag lite reklam här, lite fräckt.
Ja, det får man göra.
Jag har ju faktiskt startat en egen YouTube-kanal där jag lägger kort och pratar lite astrologi och så. Och den heter Regines Kosmos. Och där har jag börjat en nybörjarastroserie. Och den första är hur man tar fram sitt födelsehoroskop från astro.com. Så dit kan ni gå om ni vill hitta.
Perfekt.
Ja. Och sen tänkte du prata om böcker, Camilla. Har du något tips på någon bok eller några böcker som är bra nybörjarböcker?
Den första boken jag fick, jag har faktiskt med den. Nu vet jag inte om det blir spegelvänt. Astrologi, känner du igen den eller? Anna Granberg. Den har hjälpt mig mycket. Jag har hittat gott och blandat i den.
Mm.
Så den får jag ju nästan vara tvungen, höll jag på att säga, och rekommendera. Sen så skulle jag supporta ett av mina syskonbarn som sålde jultidningar här för ett tag sedan. Och hittade den här. Astrologiboken. Helena Bil. Mm. Henne kan man googla på så kan man komma i kontakt med henne på olika sätt. Den här har väl hjälpt till att landa mycket. Mycket av sånt som jag har haft lite allmän koll på. Det var som att jag landade när den boken kom till mig. Och sen, alltså, googla. Internet är ju fantastiskt. Sen är det alltid svårt när man är ny på någonting. Ja, men hur ska jag veta att det är rätt för mig? Där får jag säga som jag alltid säger med yogan. Det vet man inte förrän man har provat.
Nej.
Att våga prova.
Mm.
Jag kan väl också göra lite reklam då. Att jag kommer erbjuda att man kan beställa födelsehoroskop och årshoroskop. Om inte allt för lång framtid. Så då kan man kontakta
mig. Hur hittar man dig då, Camilla?
Just för tillfället så hittar man mig enklast via Facebook. Och där finns det en sida som heter Camilla Coach. Jag håller på och arbetar med en hemsida. Men det här med teknik är väl en av mina utmaningar. Så att den är under framtagande.
Mm.
Men Camilla Coach på Facebook kan man få kontakt med mig.
Kul!
Ja, och sen kan man ju alltid göra en kommentar på YouTube-filmen till exempel. Om man vill ha kontakt så kan ju vi förmedla också. Eller Camilla, du kan ju också kika in på kommentarerna i så fall.
Ja,
kanske.
Kan jag göra.
Är det någonting mer som du hade tänkt förmedla idag, Camilla, som vi inte har hunnit prata om?
Jag tror att vi har nog täckt upp ganska mycket. Det känns nog som att det är en rätt bra grund. Lite övergripande.
Jag tror det blir bra som väckelse, eller vad säger jag? Lite inspiration kanske.
Inspiration,
för
ja.
De som är intresserade. Hoppas i alla fall.
Ja, det är ju ett oändligt ämne. Man skulle kunna fördjupa sig hur mycket som helst och så. Men det var väl ett bra samtal tycker jag i alla fall.
Vi får väl ta fler astrologisamtal tycker jag framöver.
Ja, för det här går ju, och utan att vi går in på det nu, men det går ju att applicera astrologin ut i samhället och sånt som händer ut i samhället och i världen.
Mm.
Både på nationell, alltså på lokal, nationell och global nivå.
Mm.
Och det är ganska intressant. Jag ska inte säga att jag är någon expert på det, men med den förståelsen jag har om astrologi så är det intressant att följa astrologer som använder sig av det perspektivet eller de perspektiven på det som händer i den yttre världen.
Mm.
Mm. Ja, ska vi nöja oss där tycker ni? Och hoppas att du kommer tillbaka snart igen, Camilla.
Jag kommer gärna tillbaka.
Tack för ett härligt samtal.
Tack, ja, själv. Tack så mycket. Mm.
Hej då.
Hej.